så att vi kan ta emot det som kommer från dig. Herre Jesus, vi tackar dig för förmånen att få tillbe dig. Herre Jesus, du som är den högsta, den största, den som var och den som är och den som ska komma. Herre Jesus, vi tackar dig för att trots hur stor du är, så Herre, har du tid att umgås med oss, Herre. Du har tid att komma till oss i våra behov, Herre Jesus, i vårt liv. Så kommer du för att ha måltid tillsammans med oss, för att dela livet tillsammans med oss. Herre Jesus, vi får just den här stunden välsigna varandra och bara låta dig be om att ditt liv ska få pulsera hos oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Det är som alltid en stor förmån att få ställa sig upp och predika Guds ord. Du hörde redan att vi har figurerat på tidningen. Och det som inte var så stort från början blev faktiskt 5 hela sidor. Sänk mig lite grann, du har för hårt ljud. Blev 5 hela sidor på Huvudstadsbladet och faktiskt till och med också på första sidan. Så jag hörde redan att det var folk som hade letat efter Huvudstadsbladet här i Vasa, och så man märkt att det var uppköpt från alla kiosker. Det är inte vi som har köpt upp dem, om du tror det. Men vi ska faktiskt göra ett försök, för att det var flera som anmälde intresse, att skaffa hit några exemplar för dig som vill läsa det här reportaget till nästa söndag. Vi har David och Albert här på första sidan. Våra fina. Ska ni ställa er upp så får vi se er. Please stand up. Stand up. Och många andra bilder. Det var någon som tyckte att Vasabladets bilder var stora, men de var väldigt små jämfört med de bilder som var här. Så att ni får ta och läsa själva. Det finns också ute på webben för dig som vill läsa. Men vi ska som sagt försöka få hit några exemplar också till nästa söndag. Amen. Ska se om vi får igång tekniken idag. Ja. Jag ska tala till er en liten stund om någonting som jag uppfattar väldigt angeläget, och som är väldigt också angeläget hos, eller i det församlingsbygge som vi med Guds hjälp försöker göra på den här platsen. Och jag tycker det passar så väldigt bra här idag när vi har haft barnvälsignelse och lyft från barnens plats. Så ska jag tala lite grann över temat att bygga ett kristet hem. Vad är det för någonting och hur gör man det? Och vi ska lite grann se i Guds ord. En av de saker som vi har myntat, och som vi också myntade, tror i radiogudstjänsten, eller som Patrik myntade, det är att vi har en målsättning, eller någonting som vi säger, det vi vill att Jesus ska flytta från kyrkan till hemmet. Han får nog gärna vara här då vi samlas, i och för sig. Det är nog helt okej att han är här i kyrkan när vi samlas här. Men vi tror det att när Jesus blir en verklighet i våra hem, så då händer någonting. Då händer någonting i vårat liv som enskilda och som familj, men också i församlingen. Vi har ibland tolkat ett bibelställe i Matteus, det 8:e kapitlet och den 20:e versen lite märkligt. Jesus säger så här att revarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila sitt huvud mot. Ibland har vi tolkat det som om att Jesus var en sån här som bara yrade omkring, eller som drev omkring och inte på det sättet hade något hem eller något hus. Men jag vill ge dig en liten annan bild, här idag över det här, också över Jesu liv, för att det stämmer ju inte riktigt. För vi läser ett annat ställe, Johannes, det första kapitlet. När Jesus kallar en av sina lärjungar så står det så här: Jesus vände sig om, och när han såg att det följde honom frågar han vad de ville. Det svarade: rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och stannade med hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. På ett annat ställe läser vi Matteus 4:12. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen, och han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. Och ytterligare ett ställe i Markus 2. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. Här ser vi med all önskvärd tydlighet att Jesus hade någonstans som han kallade hem. Han hade till och med en dörr. Det står där, de samlades utanför dörren. Så det betyder att Jesus hade ett hus, han hade ett hem där han, som han själv kallade hem. Även om han var ute och reste mycket och han var ute och gick längs med vägarna, och som det står, han botade alla som var under djävulens våld och gjorde gott och hjälpte alla, så hade han någonstans dit han kunde komma som han kallade hem. Och vi ska tala lite om hem idag. Och det är klart, när vi talar om hem så har många av er, eller kanske alla av er till och med, olika erfarenheter. Vad ni tänker på, eller vad du tänker på i det hem där du just nu befinner dig, eller i det hem där du växte upp och så vidare. Det är inte alltid odelade så positiva erfarenheter som vi har. Men jag vill ge dig ett citat här. Det är någon som har sagt så här: du kan köpa ett hus, men du kan inte köpa ett hem. Och det är sant. Du kan köpa ett hus för pengar. Du måste ha ganska mycket pengar i dagens läge när du ska köpa ett hus, för de har stigit så mycket i värde. Men du kan inte, hur mycket du än betalar, så kan du inte köpa ett hem. Därför ser vi att det kan finnas hus, stora hus, rika hus. Det kan finnas sådana som har allt materiellt ställt, välställt. Men man har inget hem. Man har ingen hemkänsla, utan det känns kallt, det känns tomt, det känns innehållslöst. Egentligen är det ju alla de här sakerna som hemmet ska vara. Hem, det talar om atmosfär. Ett hem, du kan komma in i vissa hus, så fast du inte nästan vet någonting om det här huset, det här hemmet, så känns det som en god atmosfär. Det känns hemtrevligt. Det kan bero på att det finns en kvinna i huset också, det är en annan sak. Men det känns hemtrevligt, det känns på något sätt gott. Hem talar om atmosfär, om värderingar, om närhet och innerlighet. Alla de här sakerna så ska ett fungerande hem innehålla. Därför är det så för dig kanske som just håller på eller har skaffat ett hem, ett hus, eller har bildat familj och så här, så är det en utmaning att på något sätt skapa ett hem, ett hus där barn kan komma till världen och så vidare, men också där man kan leva. Det finns hem som det har bott flera generationer i, som skapar verkligen en sån här riktig atmosfär, och det tror jag är en utmaning. Och det är också någonting som inte kan köpas för pengar. Ett sunt hem är någonting positivt. Och ett sunt hem är också någonting att eftersträva. Men jag talar inte bara om hem, utan jag talar om att bygga ett kristet hem. Kan ett hem vara kristet? Kan man definiera ett hem som kristet? Om man definierar ett hem som kristet, hur definierar man då? Har man en tavla uppe som är broderad och säger Jesus Kristus är densamma igår och idag och så för all evighet? Är det som förutsättning som skapar ett kristet hem? Eller vad är det för någonting? Eller går det ens att definiera? Jag har definierat det väldigt enkelt i mina tankar. Det är det som Jesus själv, eller som det står om i Matteus 18. Ett hem, ett kristet hem, det är där Jesus är i centrum. Det är det som definierar ett kristet hem. Där Jesus finns, där han finns. Inte bara som en kanske prydnad eller en familjebibel i en bokhylla. Utan där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Alltså där Jesus har tagit en naturlig del i vardagslivet, i hemmets vardagsliv, runt köksbordet eller var som helst. Det är ett kristet hem. Det är samma sak med en församling. Vi blir inte en kristen församling bara för att vi lägger några kors på väggen eller för att vi kallar oss pingstförsamling eller någonting annat. Vi blir en kristen församling, en kristen gemenskap när Jesus är i centrum. När Jesus Kristus är honom som vi samlas omkring, när det är han som på något sätt råder och regerar och har, vad heter det på svenska? Sanavalta. Alltså, vad heter det? Någonting till sig till om alltså. Det betyder det på ren svensk. Att man räknar med hans ord, hans påverkan och så vidare. Det är ett kristet hem. Och det för dig och mig, för varenda en av oss, om vi har varit frälsta i en vecka eller om vi har varit frälsta i 50, 60, 70 år, så är det här utmaningen för oss. Att hålla Jesus Kristus i centrum, att hans närvaro får bli naturlig, konkret och påtaglig. Jag tror att barn som växer upp i ett sånt hem får också på något sätt tron väldigt naturligt. Att det här blir, tron är som inte någonting vi har i kyrkan eller någonting vi ska göra vid högtidliga tillfällen, utan tron, den är vid köksbordet. Det står ett ställe i Markus 16 och 14. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords. Jag bara såg det här bibelstället i flykten och tyckte att det där var bra. Alltså han visade sig för de här elva efter uppståndelsen när de låg till bords. Alltså när man satt åt, det var nu så skulle man sitta då vid bordet. Alltså innan de låg på sina knän och bad, utan när de satt åt. Det är inget motsatsförhållande att ligga på knä och be. Jesus kan nog visa sig då också, helt klart. Men han visade sig när de höll på med sitt naturliga liv. Då fanns han där, då kom han och sa, hej. Nej, det sa han inte. Han sa, frid, här är jag. Här finns jag, här är jag och så vidare. Och när han kom in då och visade sig för lärjungarna, så förändras hela tillställningen. De var nedslagna, de var nedstämda, allt hopp var ute. De skulle dra iväg och fiska för att det var lika bra att gå tillbaka till de här näringarna man hade tidigare. Så kommer Jesus och säger, frid vare med er. Och så får hela det där hemmet, hela den där platsen en ny atmosfär över sig. En atmosfär som andas framtidstro, som andas hopp, som andas på något sätt expansion till och med. Det här tycker jag är någonting som är viktigt. Att räkna konkret med Jesus i ditt hem, i din vardag. Med andra ord, inte bara teorier. Jag talar idag på ledarskolan. Vi har ledarskola här varje söndag. Vi är 31 deltagare och vi har väldigt, väldigt trevligt tillsammans. Och vi talar just om det här också, att det ska inte bara bli teorier. För att jag frågar att vi har lite handuppräkning som vi har ibland. Jag frågar att vem vet mera om Gud än du ser fungera med Gud i ditt liv? Alla visste det. Så sa vi så här att om du skulle få det som du vet om Gud att fungera i ditt praktiska liv, skulle det då bli en förändring i ditt liv? Och alla nickar så här helt klart. För vi vet så mycket, vi kan så mycket. De flesta av er har läst Bibeln. Vi såg en av våra kära medlemmar på Vasabladet igår, som hade skrivit hela Bibeln avskrivet. Och det är väl samma för honom som det är för oss alla andra, att vi har både läst och skrivit mer om Gud än vad som fungerar i vårt liv. Men jag tror utmaningen för oss att gå från teorier till praktik. Det är bara det som är upplevt i praktiken om Gud i hemmet eller någon annanstans som har egentligen en giltighet. Ni vet, vi kan ju inte säga åt barnen så här att gör inte som jag gör bara som jag säger. Om du försöker använda en sån uppfostringsmetod, så vet du att den är ganska värdelös. För barnen vill se någonting fungera i praktiken innan de är beredda att anamma det. Ett kristet hem. Bibeln talar väldigt mycket om föräldraskap, om familj och om hem. Den är väldigt fokuserad och väldigt koncentrerad kring det. Nästan alla, ja, i princip alla berättelser om i Gamla testamentet om troshjältarna, de som är omnämnda i Hebreerbrev 11 till exempel, så handlar ju inte om deras gudstjänstliv, utan handlar om deras liv i vardagen, i deras hem, i släkterna. Jag menar, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som vi refererar till, det talar sig om en släkthistoria. Abraham, hans son Isak, hans son Jakob. Eller hur? Och det här tror jag är någonting som är väldigt, väldigt framträdande. Bibeln talar väldigt mycket om föräldraskap, så ni som nyblivna föräldrar så kan läsa och studera. Jag ska ge er lite sån här tjuvstart på vägen. Jag läste Ordspråksboken nämligen, och jag märkte att Ordspråksboken förutsätter att vishet och erfarenhet är någonting som ska föras vidare från föräldrarna till barnen. Kom med här, ska vi se. Hör min son, din faders förmaning. Kasta inte bort din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om synden lockar dig, så följ den inte. Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Till långt liv och många levnadsår och frid ska det ge dig. Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan, ty den Herren älskar, den tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Fostran är inte alltid så där behaglig. Och man har haft mycket diskussion om det här, om barnuppfostran och så vidare. Den är inte alltid så behaglig, men den är alltid nyttig. Det står så här i Hebreerbrevet 12:7. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl den son som inte tuktas av sin far? Om ni får en sådan fostran som alla andra, då är ni, om ni inte får, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade ju våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Så skulle vi inte mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva. Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger det längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Nu tror jag inte att det talas om att vara rädd för sina föräldrar. Om du har en sån erfarenhet att du har varit rädd för dina föräldrar, så har det inte varit en konstruktiv fostran. Men det står här att det är någonting som leder till respekt. Att man respekterar sina föräldrar. Jag tror att man respekterar föräldrar som sätter gränser. I vårt samhälle så talar vi mycket om det här att ska det finnas några gränser, eller ska alla som hittar sin egen sanning, ska alla hitta sin egen väg? Jag tror att det vi kallar på tidigare för fri uppfostran, alltså om man menar att barn utan gränser ska hitta sin väg. En sån tanke tror jag det är från den onde själv. Jag tror överhuvudtaget inte på den, och jag tror att den skapar onödigt mycket lidande. Tänk dig det som Bibeln talar om, det som vi just läste om Ordspråksboken. Den samlade erfarenheten, livsvisdomen som finns från generation till generation. Ska man mitt i allt hålla inne med? Och gör som vad heter det? Någon som har lärt sig någonting. Ja, men det här har jag lärt mig. Du ska nog sannoliken få gå den hårda vägen och lära dig. Jag tror det är fullständig dumdristighet. Istället för att ge, akta på min undervisning, säger Ordspråksboken författaren. Min son, lyssna på dig, din mors undervisning. Och ibland får undervisningen bli tillrättavisning. Där man säger, här går gränsen. Här är gränsen, det här är vägen som du ska vandra på. Om min son, eller mina söner, eller min dotter utsätter sig själv för fara, så kommer jag att ingripa. Eller hur? Det gör det mig till en dålig far. Nej, det gör mig till en bra far. Eller hur? Därför att jag vill förhindra att mina barn ska fara illa. Det är en sån fostran, det är en sån tuktan som Gud vill ge oss. För att vi ska veta vad som är gott för oss. Vad som leder till liv och vad som leder till helgelse. Jag tror det här är vi är kallade till det här. Jag tror att vi är satta till det här. Jag tror att verklig kärlek sätter gränser. Eller hur? Verklig kärlek sätter gränser. Vi kan heller aldrig överlämna fostran eller barnuppfostran till skolan. Vet du, inte ens till söndagsskolan. Vet du det? Eller till ungdomsarbete. De här sakerna, skolan, barnarbete, församlingsverksamhet, de är bara komplement för barnen, komplement till den grund som barnen ska få i sitt hem. Där vi har föräldrar som fostrar sina barn, som leder sina barn in på en rätt väg. Det här kräver ju tid. Eller hur? Och om någon av er har mera tid, har för mycket tid, så kan ni ge lite åt mig här efteråt. Vi lever i ett samhälle som är väldigt, vi har väldigt bråttom. Men jag tror att det här är en sån viktig sak som ingen av oss, tror jag heller, har råd att missa. Gå tillbaka där. Ska se där. Min son, hör på din faders förmaning. Förkasta inte din mors undervisning, till det är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om synden lockar dig, så följ den inte. Vilken undervisning från en fader, eller hur? Fadern kan säga så här, därför att han kanske har upplevt en del av de här sakerna i sitt liv. Han kanske har varit inne på den här vägen och upplevt att det här går inte. Så jag tror att ett kristet hem, det är ett hem centrerat kring Jesus. Det är ett hem där Jesus är centralt. Det är också ett hem där man talar om tron. Eller hur? Ett hem där man kan tala om och artikulera tron. Jag menar, Bibeln säger att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Att man vågar lyfta tron på bordet. Eller hur? Jag ser en del ser lite förskräckta ut här, men ni ska inte vara förskräckta nu, för ni vet ju att vi sitter i samma båt. Att ingen av oss är perfekt. Man har goda barnuppfostringsmodeller tills man får egna barn. Då blir man ödmjuk och då blir man på intet sätt högmodig. Så det är inte på det sättet. Men jag tror att det är viktigt att vi lyfter upp de här sakerna. Att tala om tron med dina barn, tror jag, är någonting ytterst viktigt. Det står om det här på ett ställe. Om andliga vanor i ett kristet hem. Det står om Jesus. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Eller 1917 års översättning säger som hans sed var. Jag tror att det är viktigt att skapa andliga vanor som hjälper och som på något sätt riktar in familjelivet i en sund riktning. Jag tror det är självklart, eller borde vara självklart för oss alla, men jag tror att också vi alla får ta till oss det här, om till exempel med gemensam bön med barnen. Va? Att man på något sätt, att barnen får se, nu är det ju inte alla som har förmånen att få leva i ett hem där båda föräldrarna är troende, och det skapar sina egna utmaningar. Men tänk dig att ett barn får se att föräldrarna går till Gud i bön när räkningshögen stiger eller vilka utmaningar man än har. Så går man till Gud. Alltså Gud blir ett val som inte som sista handens nödutryckning, utan som en självklar del i livet. Det här tror jag är någonting fantastiskt. En annan vana, det är att komma hit på söndag. Halleluja. Tror du det är en bra vana? Det är klart du tror, annars skulle du ju inte vara här. Ni vet, många trogna mötesbesökare har fått mycket svavelpredikningar över sig när predikanterna tyckte det har varit för lite folk på gudstjänsten. Så han predikar om vikten av att vara på söndagsgudstjänst, men han har ju valt fel forum, för de som han predikar för, de är ju redan på gudstjänsten. Så det är kanske inte alltid så hälsosamt. Men jag tror att det är en underbart god vana. Det kommer en tid i alla barns liv där det är inte så jätteroligt att stiga upp på morgonen och så här. Man känner att man vill ligga kvar i sängen, och vissa av oss har lämnat i den fasen. Men det är en annan sak. Där man lite får dra. Men jag tror att har man skapat en vana av att på söndagen åker vi till gudstjänsten, så tror jag att det är väldigt, väldigt lätt också för barnen att få att fortsätta med en sån vana. En annan god vana som vi har fått ha förmånen, jag vill säga förmånen i den här församlingen, att många också har fått uppleva, det är att ha en cellgruppsgemenskap i hemmet. Vi har uppmuntrat också de cellgrupperna i församlingen att lite ambulera mellan olika hem. För att vi anser det faktiskt att när cellgruppen kommer in i ett hem, då blir det en koncentration av Guds närvaro i det hemmet. Det blir en välsignelse för det hemmet att få ta emot en cellgrupp där man talar om Gud, där man ber till Gud, där man ber och välsignar varandra. Och det tror jag är en jätteviktig sak. Sen har vi också sagt det, att familjen är min första cell. Jag ska beröra det lite grann här innan jag säger amen. Jag tror att om familjen är min första cellgrupp, alltså den primära cellgruppen, så tror jag det också är i familjen som är den bästa platsen att göra lärjungar, att forma lärjungar. Och jag vill uppmuntra alla familjer som finns här att ett förslag som vi försöker hemma hos oss, nämligen, och det, vi har en bok som heter Trons grunder. Har ni sett den här? Det är två underbara tjejer här på framsidan. Den heter Trons grunder och den handlar om de första stegen i den kristna tron. Ta den här boken och så gör du det. Vi ska se hur många kapitel det var det här nu. Det var 6 kapitel. Men det är inte sagt att du hinner igenom varje ett kapitel på en gång. Ta den här boken och så på fredag, om du har bastukväll eller vad du gör på fredag, grilla korv eller vad ni gör. Och när ni sätter er och så har ätit, så tar ni den här och så går ni igenom den tillsammans med era barn. Eller tillsammans med din maka eller maka. Och sitter och samtalar och diskuterar. Vad betyder det här som det står om i mitt liv? Hur ska det här få en verklig konsekvens i mitt liv? Det handlar om det fantastiska beslutet om att bli frälst, om dopet i vatten, om dags att börja leva på riktigt, alltså om Guds ord och om bönen, om dopet i den helige ande och så vidare och så vidare. Väldigt enkel, men jag tycker vi är mitt i den och vi arbetar det. Ibland är det ju koncentrationen större och ibland är koncentrationen mindre för dessa kära pastorsbarn och föräldrar. Måste också läggas till. Men jag tror att det är en grundprincip att man visar åt barnen att det här med tron, den ligger här nere. Den ligger på familjenivå. Då blir det mycket lättare också för barnen, tror jag, att växa vidare. Föräldrar som ber för och med sina barn är också någonting väldigt viktigt. Vi sa så här, jag vet inte om det var, vi har sagt så mycket nu, Patrik har suttit och pratat så mycket med journalister och så här. Men vi sa så här, jag tror Patrik som sa det, jag instämmer till fullo. Det som fungerar hemma vid köksbordet, det fungerar överallt. Men det som inte fungerar vid köksbordet fungerar heller inte någon annanstans. Alltså det som inte kan bli en integrerad del på något sätt i mitt vardagsliv, nu talar vi inte nödvändigtvis om köksbord, men det som inte blir en integrerad del i mitt vardagsliv, så har jag väldigt svårt att få fungera någon annanstans heller. Amen. Vi ska, innan vi slutar, så ska jag lägga fram några sista bilder här åt dig. Andligt föräldraskap, att föda andliga barn, det är ju det Bibeln liknar det vid när vi talar om det som vi kallar att evangelisera eller att vinna människor för Gud, eller vilken term du nu vill använda, så talar den om att föda andliga barn. Och hur går det där till? Ja, det blir ingen biologilektion här, så du behöver inte vara orolig på något sätt. Men jag tittar på djurriket lite och det finns lite olika sätt på vilket djuren blir fler. Och jag hittar ett ställe i djurriket och det är hos bina och humlorna, eller bina som bygger de här bona. Och i bikupan så finns det en bidrottning. Och den här bidrottningen har en enorm kapacitet. Den föder små bibabies, alltså det står härliga till. De blir fler och fler och fler. Men jag tänkte så här, att om man skulle börja dra det här på församlingen. Så om pastorn är bidrottningen, så blir ju församlingsmedlemmarna drönarna. Och det tycker vi kanske inte riktigt skulle fungera. Nej, skämt åsido, så här ser det ut. Vanliga människor föder barn. Eller hur? Det är vanliga människor. I hemmet så föds små liv. Det bästa stället för ett barn att födas, det är där hemma. Jag tror att när När våra kära vänner Björn och Linnea ska fara hem från BB, så hade de inte någon sån här diskussion att vilket barn ska vi ta nu. Det fanns ju många på BB att välja, och kanske vissa var, om de ville ha en flicka eller istället, så skulle de ta med någon flicka. Det var ingen diskussion, eller hur? Det var ingen diskussion. Det var klart, deras Zacharias skulle följa med dem hem. Eller hur? Så är det också när Guds församling får växa till spontant. När vi får vara med och föda andliga barn, då kommer vi också att vara beredda att ta hand om dem. Jag tror inte ens om du åker till Björn och Linnea och talar med dem när Zacharias har varit omöjlig, vilket han kanske är. Inte ens fast de haft två vaknätter, tror jag att de skulle gå med på att du skulle få ta med honom hem. Jag tror inte. Utan det är deras käraste egodel, om man vågar kalla det så, därför att de har fött honom. Jag tror att när vi får vara med och föda andliga barn, så skapar det en sån kärlek till de här människorna att vi är beredda på vaknätter. Vi är beredda på att göra ett uppoffrande som det helt säkert kommer också att kräva. Paulus säger det så här: om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, så har ni inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus. Är det någon som vill jag ska sluta här? Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Den här relationen hade Paulus, aposteln, till sina lärjungar, till de som han hade fött i Kristus. Han är mitt älskade, mitt trofasta barn. Han sänder jag nu till er. Och när han säger det på ett annat ställe, när jag sänder honom, så är det som om jag ska komma själv. Sån relation hade han till sina lärjungar. Jag tror Gud vill att vi ska bli andligt gravida och få vara med och föda andliga barn. Mitt i hemmet, runt köksbordet, ska du få dela evangeliet med människor som behöver. Sen ska jag avsluta med en fråga, med en sån här gåta eller fråga. Var tror du Jesus trivs bäst? Här har vi Sankt Peters katedralen i Rom, en av de absolut största och förnämsta kyrkorna vi har. Ni som har varit där och sitt på den fantastiska arkitekturen håller säkert med mig. Sen har vi ett stort möte. Jag var titta lite på internet nu igen, förlåt mig. Men jag hittar en bild. Jag hittar en bild där jag tror Jesus skulle trivas bra, för han tycker om höga höjder. Den här har ni säkert sett. Den här bilden på de här arbetarna som tar lunch. Här tror jag på något sätt. Jag vet inte om de har som väldigt helgade samtalsämnen de här när de diskuterar och sitter där. Men jag tror att på något sätt här skulle Jesus trivas ytterst bra. Därför att det finns ett annat ställe som liknar det här stället. En annan lunchpaus. Och den är där. Den där bilden har fått en lite annorlunda mening om du har tittat på fel filmer här den här sista tiden. Men det här är ju en fantastisk bild på hur Jesus, han är ju präglad av sin årgång när han målade det här. Men Michelangelo, men de sitter ute i bords nämligen. Men om du studerar bilden ser du en ivrig diskussion, och du ser att lärjungar diskuterar och pratar och så här, och Jesus mitt i. Tänk det här, lyssna, om du inte kommer ihåg någonting annat från den här predikan, så tänk det här: Jesus mitt i hemmet. Jesus i mitt hem. Det är utmaning. Jag tror Jesus trivs nästan bäst, fast Jesus trivs nog överallt där det finns människor. Men jag tror att här trivs nog Jesus bäst. Där han får dela gemenskapen, dela livet tillsammans med dig och mig. På ett enkelt sätt, på ett naturligt sätt, mitt i familjen, mitt bland vännerna. Där tror jag Jesus trivs bäst. Ska lovsångarna komma upp här, så ska vi avsluta det här mötet och prisa Jesus. Vi lämnar dig med den här utmaningen också idag till ditt liv. Bjud in Jesus till ditt hem. den här predikan har på något intet sätt, även om jag rör vid känsliga ämnen, så hoppas jag verkligen att du ska förstå det, att den har inte varit någon, på något sätt att försöka skuldbelägga dig. Du kanske upplever misslyckande, du kanske upplever att kanske något eller någon av dina barn inte följer Jesus på det sätt som du skulle önska. Så har den här predikan inte varit på det sättet för att lägga sten på bördan på något sätt. Men jag tror att oberoende var du finns i din familjesituation, så tror jag att Jesus vill flytta in på ett ännu starkare sätt mitt i ditt hem, mitt i din relation. Kanske du har vuxna barn till och med, det spelar absolut ingen roll. Utan jag skulle istället utmana dig att när ni träffas som familj, räkna med att Jesus finns där. Räkna med att han finns där för att kanske upprätta om det behövs, för att kanske ställa till rätta om så behövs. Men han finns där för att välsigna dig och din familj. Amen. Och du som tycker, ja, men jag, kanske barnen är utflugna, eller kanske du inte har barn på det sättet, så tänker, men jag har ingen familj. Du har familj. Du har församlingen. Du har gemenskapen, kanske din cellgrupp. Du har ett rikt överflöd av människor som du kan få vara barmhärtiga mot och som du kan få visa Jesus till. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Himmelske Fader, vi tackar dig. Jesus, vi prisar dig för att du kom för att ge oss liv, Herre Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har bjudit in oss till att ha gemenskap med dig. Men Jesus, vi vill också nu på ett speciellt sätt bjuda in dig i våra liv, i våra relationer, i våra familjer, Herre Jesus, i vår gemenskap. Kom, Herre Jesus. Herre, jag ber speciellt för dem som upplever det mörkt och som upplever misslyckanden som kommer emot dem, Herre Jesus. Jag ber att du ska friköpa varenda en från tanke på misslyckande, från tanke på straff, Herre Jesus. Du är inte en som straffar, utan du är en som ger nya möjligheter. Herre Jesus, jag tackar dig för nytt hopp in i de familjerna, in i de människors liv, Herre Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Bevara stillheten här en stund innan vi avslutar det här mötet. Vi ska be till Jesus. Vi ska också ge dig möjlighet som vill ha förbön. Om det handlar om det här ämnet eller om du har andra behov i ditt liv, så vill vi öppna upp den här platsen för dig att söka hjälp. Och vi vill så gärna be för dig, välsigna dig och dela din börda. Det är därför vi finns. Ingen är kallad att bära sin börda ensam, utan var och en ska få känna det, att det finns människor som är villiga att bära min börda. Om du aldrig har kommit fram på det sättet, kanske din första gång, eller om du har varit framme, tycker du själv till lust att leda, så spelar det ingen roll. Du är så varmt välkommen. Vi ska prisa Herren här tillsammans med lovsångarna en stund. Och upplever du att tiden och klockan har gått, så är du naturligtvis fri att gå. Du ska inte känna dig på det sättet bunden. Men vi vill lämna kvar en liten stund. Vi far ofta så snabbt iväg, även om diskussionen fortsätter här ute i aulan, vilket vi är jätteglada för, att ni har gemenskap på det sättet. Men vi vill också ta en stund här till att välsigna och be för behoven. Och stanna kvar en liten stund hos Jesus. Halleluja. Jesus, vi tackar dig. Halleluja, vi prisar dig för din nåd över våra liv. Jesus, kom just nu i avslutningen av det här mötet och ge det som bara du kan ge. Det som bara du kan ge, det som kommer ifrån dig. Herre, vi kan ingenting i oss själva, men vi vet att du kan och du förmår. I Jesu namn. Amen. Fader, allt som är